Hej och välkomna till avsnitt 1272 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer ett samtal tillsammans med min kollega Pelle Zackrisson om den snart avslutade riksrättsprocessen mot Donald Trump. Varmt välkomna. Pelle Zackrisson, välkommen.
Tackar, tackar.
Vi ska prata lite grann om den pågående riksrättsprocessen då mot Donald Trump, och den har pågått nu under den här gångna veckan, och det är demokraterna som leder den, impeachment managers som har gjort sin anföranden i 2 dagar, och igår i fredags då så höll republikanerna, tänkte jag säga, men Trumps försvarsteam sina tal. Allmänna tankar kring de här, den här veckan?
Ja, att vi har ju fått höra nu att det har gått snabbare än planerat och att man redan i helgen ska hålla en omröstning då om han ska impeachas, alltså fällas eller inte. Så att det är ju en aspekt. Ja, med allmän tanke, ja, han kommer inte att fällas, han kommer att frias. Det är liksom, det är den första, att det finns inte tillräckligt med republikaner för att han kommer att bli. Det kommer krävas för många republikaner som ska byta sida för att han ska fällas. Och det beror på att under fredagen så gjorde helt enkelt försvarsteamet en tillräckligt bra insats för att visa på att de inte behöver, så att säga, hoppa över då. De hade behövt vara katastrofalt dåliga för att tillräckligt många republikaner skulle hoppa över det. Och det var de inte. De var till och med bra.
Jag kan tänka tillbaka bandet lite grann, så vi kan ju bara påminna om då att den här riksrättsprocessen, den hålls, den är initierad av demokraterna, av Nancy Pelosi i representanthuset i mitten av januari, och den handlar alltså om huruvida Donald Trump är ansvarig för de här upploppen då den 6 januari när Kapitolium vart invaderat av en stor hop Trump-supporters, och vilket ansvar har Trump för det? Det är det här handlar om då, och
ja, men det är viktigt också att påpeka att det inte är en juridisk process. Alltså det finns liksom inget juridiskt, de ska inte testa det mot någon juridisk princip, alltså att säga att ja, finns det en lag som han har gått över en gräns, utan det är en bedömning.
Ja, precis. Nej, men exakt, det är det riksrätten handlar om, liksom vilket förtroende kongressen har för den sittande presidenten, eller i det här fallet då en tidigare president. Och nej, det är inte en brottmålsdomstol, alltså det handlar inte om att Donald Trump ska kastas i fängelse eller sådär, utan det handlar egentligen om vilket förtroende har kongressen för sin president.
Ja, nej, men bara för att vara extremt tydlig, det är inte så att man kommer till ett läge där man kan säga här kan vi bevisa. Nu har vi lagt fram det här beviset som nu visar att han har uppviglat. Alltså det finns ju ett juridiskt brott. Finns ju brottsbalken i Sverige i alla fall. Uppvigling. Och då kan du dömas för det. Och då är det ju ingen snack. Alltså då är du antingen du skyldig eller så är det inte det. Men här handlar det ju om det här förtroendet. Och det här kan ju göra att åtminstone blev jag initialt lite förvirrad innan jag satte mig in i frågan. Så det här, jag tycker att det är ganska viktigt att man klarlägger så att det inte blir en oklarhet kring det. Och sen, som du säger, han kan inte kastas i fängelse, så det är inte det handlar om. Men det är viktigt just det här med begreppen, tror jag.
Ja, verkligen. Och det här är också den andra riksrättsprocessen mot Donald Trump. Den första hölls förra året i, jag tror det var januari eller februari, och den handlar ju då om det här, ja, hans perfect letter till Ukrainas president gällande en utredning av Joe Biden. Och den var väldigt partisansk. Det var bara demokrater som röstade för, och alla republikaner ansåg att det här är bara en politisk fars från demokraterna. I den andra riksrättsprocessen, då är det ju ett antal republikaner som röstat, man har börjat med att diskutera, är den här riksrätten förenlig med konstitutionen? Och där var det 6 republikanska senatorer som röstade ja. Och även när man gjorde impeachment-grejen i representanthuset, så var det också ett antal republikaner och ganska många som röstade för. Så att i det här fallet så är det många mer republikaner som tycker att här finns det skäliga skäl till att verkligen granska vilket ansvar Trump hade. Och det skiljer den här processen då från den förra.
Jag undrar om det inte är ganska många demokrater som biter sig i läppen och ångrar att man gick fram i den här impeachment-processen förra året. Det framstår ju så här i efterhand som extremt alltså som ett rent politiskt, man gjorde det bara som politiskt spel och fanns liksom väldigt, det var väldigt, väldigt tunt. Medan i det här läget så kan det ju finnas goda skäl att pröva en impeachment-process om man jämför de två.
Ja, det tycker jag verkligen. Och jag menar, både när man diskuterade förhållandet till konstitutionen och det man diskuterade då, det var ju, finns det liksom, kan man på något sätt ställa en president som inte längre sitter inför riksrätt? Och det här diskuterades ingående, jag tror att det var i tisdags, och jag tyckte att, eller jag var redan dessförinnan ganska säker på min sak, men jag tycker demokraterna hade bra argument där. Ja, det kan man, därför att historien visar på tidigare sådana exempel, inte med presidenter, men med andra politiker. Och ja, och sådär. Ja, men de här dagarna då, alltså det har bestått av, dels har, det började med att demokraterna efter att man då hade diskuterat om det var förenligt med konstitutionen eller inte, att demokraterna under 2 dagar gjorde sitt anförande. Och som du sa då igår i fredag så höll republikanerna då sitt försvar för Donald Trump, eller Donald Trumps advokater ska vi säga. Om du sammanfattar lite grann de här dagarna då?
Ja, de 2 första dagarna lades, då lägger
Ja, demokraterna.
Demokraterna lägger ju fram argumenten om, visar bland annat på Trumps twittrande och hur han har retweetat och även delar ur hans tal där den 6 januari och pratar om, visar delar då där han har sagt nu ska vi gå till Kapitolium och sådär. Och det är, och dessutom det som har varit mest omtalat i media visar ju de här fruktansvärda bilderna inifrån Kapitolium där bland annat Mitt Romney blir då, där han blir varnad, och om han inte hade blivit varnad av en polis då hade han sannolikt då mött den här pöben och kanske råkat väldigt illa ut. Va? Så att det var starka bilder.
Ja.
Så att det liksom den stora konsensus efter demokraternas anförande de 2 första dagarna, det var ju att det såg, ja men det var att de hade gjort ett bra jobb och att ja men det såg lite tufft ut för Trumps lag då.
Nej, men jag håller med, och jag menar de här bilderna som man visade då, det var, alltså, det var unika bilder som ingen har sett förut, alltså det är bilder från säkerhetskameror som man lägger fram, och speciellt den här scenen då, Mitt Romney, han går där inne i kongressen åt ett håll och sen kommer en polisman, och det är den här svarte polismannen Goodman, jag minns inte hans förnamn, men han som i ett annat skede då avledde en pöbelhop då från att gå in i senatskammaren och locka iväg dem åt ett annat håll, det är samma person där som springer, och sen sen Mitt Romney går mot honom när han springer och han klappar honom på axeln och Mitt Romney vänder sig också och springer. Så att det är väldigt så här, ja, det fanns, Kapitolium-polisen fanns där och gjorde vad de kunde för att skydda liksom de politiska folkvalda helt enkelt. Så att det var en stark bild, och det visar också liksom grann på intensiteten. Och det var också, de visar också klipp från poliser som larmade in och sa att det här är liksom ett överfall och vi behöver hjälp och sådana saker. Så det var väldigt starka bilder, och starkare än man har sett tidigare.
Ja, vad tyckte du då?
Ja, nej, men jag tyckte att det var intressant, och jag menar en sak till med bilderna då, det var ju det här med, alltså man gjorde verkligen en grej av Mike Pence, demokraterna. De försökte förklara att Donald Trump, han har gått emot sin egen vicepresident och sagt att Mike Pence, vi är besvikna på honom, och sen så marscherade den här hopen iväg, och framför Kapitolium så byggde de upp en, ja, vad säger man, en galge där man skulle kunna hänga liksom en hängsnara då, hänga Mike Pence, och så var det massa som skrek häng Mike Pence, och de här klippen vi sett förut, men det fanns en del nya klipp som de hade fått med som visade att det var inte bara vid ett tillfälle, utan det var folk stod i megafon och skrek och sådana saker. Så att man hittade verkligen nya klipp som visar att det här var större, mer omfattande, och det var inte bara några få liksom bad apples. Det var ju liksom inte majoriteten, men det var väldigt många, det var ju flera hundra som höll på så här. Så att,
ja, men jag tror att det här när man visar upp Mike Pence, det är ju på något sätt för att vi ge de här republikanerna som är i valet och kvalet någon form av legitimitet att hoppa över och säga ja men det är för att Donald Trump sviker vad liksom det republikanska varumärket, the brand, han var inte i slutändan republikan och han hoppade på våran riktiga republikan. Och då det var deras liksom förhoppning med den. För i sak så är ju inte, det är fruktansvärt det som händer naturligtvis, men i sak så är det ju inte uppviglingen. Uppviglingen är ju inte den påstådda uppviglingen, och uppviglingen är ju inte blunda. Liksom, det är ju fortfarande lika illa, va, men det är, ja, de visar ju delar då när han sågar Mike Pence också naturligtvis under det här anförandet, men de här bilderna när de är så aggressiva mot Mike Pence, är det tror jag framförallt handlade om att de skulle försöka få de här republikanerna som ska rösta att hoppa över. Med det sagt, och ska vi prata om fredagen då, som ligger närmast färskt i minnet?
Ja, det kan vi göra. Alltså, jag kan
också... Eller har du något mer att säga om åklagarsidan?
Ja, nej, men jag tycker alltså, de gjorde ett starkt grej för Mike Pence. Jag menar, det är ju ingen snack om att demokraterna vill använda det här som politisk propaganda. De vill få republikanerna att känna liksom Mike Pence är en av våra, och demokraterna vill på att prata om vilken patriot Mike Pence var som vågade stå upp mot sin egen president. Så jag menar, men det finns ju sanningen där också, för Mike Pence stod upp för liksom sig själv och för konstitutionen mot Donald Trump. Han gjorde det konkret. Och nu har det kommit rapporter också om att Kevin McCarthy, han ringde Trump och han var liksom jättearg på Trump därför att Trump inte skickade förstärkning till Kapitolium i början, utan att han inte reagerade alls, och till och med sa något, ja men de här kanske är mer liksom för ett schysst valresultat än vad du är, Kevin McCarthy. Så jag menar, det finns väldigt mycket här som jag tycker är, det ligger inte till Trumps fördel, och jag tycker att demokraterna gjorde ett starkt case i det här. Det här var en mycket bättre riksrättsprocess än den förra, så att jag tycker att demokraterna gjorde ett bra jobb, rent objektivt. Försvaret tyckte jag inte var lika bra. Dels så tyckte jag att de var väldigt till och med urusla när de skulle prata om konstitutionsargumenten för att man inte då skulle kunna ställa Trump i riksrätt. Jag håller för mig om att demokraterna gör allt för att politisera det här. Det har de visat gång på gång på gång. Och de vill säkert även politisera det här tillfället. Men här fanns det också legitima skäl att faktiskt inleda en riksrättsprocess. Och det tyckte jag försvaret ignorerade. De vill bara säga liksom att de vill använda det faktum att demokraterna politiserar allt som en ursäkt för att det här inte heller borde vara liksom en legitim riksrättsprocess då. Och det tycker jag att göra det lite för enkelt. Men, ja. Men vad tänkte du om fredagen då? För det var ju nu man förde upp alltså de här faktiska argumenten om varför demokraterna hade fel och så.
Ja, det här käbblet, det var väl inledandet. Det var väl det första dagen.
Ja, i tisdags.
Och det sågades ju helt. Och det kändes bara, ja men sluta. vi kan väl bara släppa det. För det är ju ointressant. Jag tyckte att det låter här, alltså det var bara ett gnäll. Och onödigt, det sågades även från republikanskt håll. Jag tyckte på fredagen när man... jag tyckte det var ett jättebra försvar. För att det man gjorde, man hade ju satt ihop en highlightfilm med där man visade hur demokrater under sommaren hade ursäktat Black Lives Matter. Man hade försvarat upplopp på gator. Man, alltså det var bland annat då så... visar man bilder på, det var en 10 minuter lång film där bland annat Biden säger att han ska ta ut Trump bak, och hade det här varit på high school då hade han tagit ut på baksidan av gymmet och spöat upp honom. Och Maxine Waters pratar om hur hon ska, en demokratisk radikal kongresskvinna från Kalifornien, pratar om hur hon ska take Trump out, alltså skjut, liksom avliva honom. Cory Booker, senatorn, säger att get up in the face of some Congress people, alltså att liksom skrämma politiker. Mm. Chuck Schumer, efter liksom någon högsta domstolen, det var Gorsuch och Kavanaugh hade blivit tillsatta, då säger han så här, you will pay the price. Det är liksom extremt grov retorik från demokratiska politiker. Och det här, nu pratar vi inte om liksom några byfånar, utan de högsta politikerna. Pelosi visade man upp jättemånga grova uttalanden. Och även då Kamala Harris som pratade om Black Lives Matter-demonstrationerna. Dessutom Hillary Clinton ifrågasätter valresultat. Det är jättemånga demokrater som ifrågasätter valresultatet. För det är också ett argument som man från...
Tidigare valresultat och när republikanerna har vunnit.
Ja, för grejen är att under demokraterna gjorde ju det som ett argument att när Trump ifrågasatte valresultatet så det är också en form av uppvigling. Att han avlegitimiserade valprocessen. Och då öppnar ju de ju den dörren också för försvaret att visa att ja, men det har ju ni också gjort. Mm. Och det här är, jag tyckte det var jättebra, för att om då när Trump-teamet visar att man har haft extremt grov retorik från demokraterna, då okej, demokraterna kommer ju att säga ja, det spelar ingen roll för Trump är president, men det gör att republikaner aldrig kommer att kunna rösta på en impeachment. Förstår du vad jag menar?
Mm. Ja.
Och dessutom så ger det republikanerna framöver ett potentiellt vapen att gå på demokrater om den här retoriken. För att röstar demokraterna nu för att impeacha Trump, då säger de ju att hans retorik är fruktansvärd. Och då kommer republikanerna, om de är tillräckligt smarta då, kommer de kunna säga ja, okej, ni har sagt det här om Trump, att han inte får använda den här retoriken, att det är impeachable. Då kommer vi gå efter varenda demokrat som använder den här typen av retorik någonsin, eller fortsättningsvis. Mm. Och då har vi rätt att göra det, för ni tycker inte att det här är okej. Är du med på...
Ja, jag är med. Jag håller inte med om att jag tycker att det här... Alltså, nu har inte jag sett allt. Det är det som är grejen. Du har något mer än jag. Jag har inte sett slutet av deras anförande, utan jag såg 2,5 timmar bara, så jag har inte sett slutet av liksom, försvarstalet. Så jag ska göra det efteråt. Men jag, ja, på grund av tidsbrist så har jag inte sett innan vi gjorde den här podden. Men jag såg början, och jag tycker att det är jätteviktiga poänger. Det här med att demokraterna verkligen har dubbelmoral och att de har sagt likadana saker och värre saker och varit mycket mer aktiva liksom, för att uppvigla till våld. Det har de verkligen gjort. Det är helt ensam liksom. Men det är inget nytt, det vet vi redan, att demokraterna är sådär. Och det är någonting som alla republikaner har påpekat under lång tid som helst. Och också det här med liksom att valresultatet, man hävdar fusk. 2016 så hävdade demokraterna att Ryssland låg bakom Trumps seger. 2004 så invände man mot liksom, ja, valräkningsprocessen i Ohio och liknande. Det är sant, det stämmer. Men likväl, alltså, fakta talar också sitt tydliga språk. De här la ner till slut, som en Hillary Clinton, hon bestred inte valresultatet på samma sätt som Trump hade gjort. Och när det gäller uppvigling till våld, Black Lives Matter, så det är sant att de här har ursäktat Black Lives Matter och Antifa och sagt saker som utan tvekan har triggat de här rörelserna, men de har inte anfört och lett de här rörelserna på samma sätt som Trump har lett sin rörelse. Och när de stormade Kapitolien, de här människorna, så var det personer som stod i megafon och liksom läste upp aktiva tweets, så här sa Trump, nu går vi in ungefär. Och det var allt det här hetsen, drevet mot Mike Pence, det skulle jag säga, det är en direkt konsekvens av att Trump hängde ut Mike Pence i sitt tal 3-4 gånger ungefär, och sen började man skrika häng Mike Pence när man då hade, jag menar, Trump tweetade att jag är väldigt besviken på Mike Pence.
Ja, att Pence hade svikit.
Ja. Jag skulle säga att Trump har ett större ansvar än de här demokraterna.
Ja, och du säger ju samma sak. Du säger ju exakt det som jag som demokraternas motargument är. Men min poäng är att försvarets uppgift är att ge republikanerna ett skäl att, så att säga, inte fälla Trump. Mm. Och när de presenterade det här, då blir ju, en del skulle kalla det för whataboutism. Alltså att det är, men du då? Mm. men det är väldigt effektivt. För det är det som gör att republikanerna kommer att kunna säga att, och det är det bästa argumentet för att liksom avväpna den här diskussionen. Sen kan man ju fullt rimligt, jag tycker du har ju rätt i det du säger, men det, så att säga, försvarsteamet har, det är svårt att, jag vet inte hur jag ska förklara, men de har också rätt i det de säger. För de säger aldrig under det här att det här är likadant. Det här är samma sak. Och det är de väldigt smarta. Att liksom, de bara presenterar det och så låter de bilderna tala för sig. Och sen tycker ju de människorna, för det är ju en väldigt bra klippt film. Mm. Mm. Så tycker ju folk, ja, men de är ju lika illa, va?
Ja.
Och det kommer också, och jag vet inte om jag sagt det, men försvarets presentation var mycket kortare. Och då kan man ju tycka, men det är inget bra. Jo, det är jättebra att man inte drar ut på tiden. Och det där är något som demokraterna ibland gör sig skyldiga till. Det är att vara liksom omständliga istället för att hålla ihop grejerna och paketera ner det så att människor faktiskt kan konsumera det.
Ja, jag håller med om att det förhoppningsvis så var det ett bra försvar då, alltså att effektivt på så vis att det var taktiskt smart, men det finns en nackdel till också som talar mot Trump, och det är ju att det handlar inte bara om demokraterna, utan det handlar också om hur Donald Trump drevade på mot republikaner som han ansåg gick emot honom, alltså republikaner som ansåg att valet är inte stulet, Joe Biden har vunnit och du måste helt enkelt acceptera det. Jag menar, Trump drevade på, Mike Pence nämnde jag nyss, extremt mycket mot honom, hans mest lojala republikanska kollega och en person som alla i senaten känner och respekterar, även om man inte delar hans åsikt. Han drev på mot Raffensperger, som var state secretary i Georgia. Han drev på mot en mängd republikaner som alla sa att okej, vi har kollat upp det här och tyvärr Trump, du förlorade. Och han började hetsa och dreva och ja, man kan väl säga till i alla fall stillsamt hotade han och även Rudy Giuliani har vi fått klipp på nu. Så jag menar, de republikanerna, de kommer ju liksom inte att acceptera, alltså för dem spelar det ingen roll hur demokraterna gör, utan hur Trump agerade mot dem.
Precis, men är vi överens om att han inte kommer fällas?
Ja, jag tror det. Alltså det är ju så här att det krävs 17 republikaner för att Donald Trump ska bli fälld som går över. Och det var 6 republikaner som röstade för, alltså om det här är en konstitutionsenlig fråga. Så vi kan gissa att i alla fall 6 republikaner kommer att gå över och rösta för att fälla Trump. Men då krävs det 11 till. Och nej, jag har fortfarande svårt att se att det skulle kunna ske.
Jag tror att det kommer handla om, säg, 3-4 som kommer att rösta för att fälla honom för impeachment. Där någonstans, kanske 6 då, men inte fler. Sen, däremot den här Raffensperger-grejen när det gäller Georgia, de har väl inlett en egen separat process?
Ja, det har de gjort nu, ja, precis, det stämmer. Jag har inga detaljer, jag har ingen detaljkoll på det, men jag läste det någonstans.
Nej. Men det är just det här med att han var inne och störde valet. Och återigen, Georgia, det har ju du sagt flera gånger. Georgia är ett republikanskt, starkt republikanskt fäste. Så det är ju liksom inte några demokrater som, vänsterdemokrater som försöker och skada Trump. Utan här är det republikaner som har uppfattat att Trump har varit inne och stört deras valprocess. Jag tror att där kan han mycket väl åka dit, för att jag har svårt att se att de skulle liksom vilja pröva det där om det inte fanns förutsättningar att faktiskt få honom fälld och att man har fog för. Man ska inte gå en process i förväg och så vidare, men det där tror jag mer på en fällning faktiskt.
Och samma sak gäller i Arizona liksom. Alltså där var det ju också Doug Ducey som är deras republikanska guvernör, gick också mot Trump där då, tyckte Trump själv. Och där är han ju också ute på någon sån hämndgrej då. Så Trump vill på något sätt hämnas på alla republikaner som har gått emot honom. Och jag tycker att det är illa. Sen så tror jag så här också att en orsak till att Trump kommer att bli friad, att inga republikaner eller inte tillräckligt många kommer att rösta för att fälla honom, det beror inte, jag tror jag, huvudsakligen på att de här republikanerna anser att Donald Trump egentligen har rätt, utan jag tror att man köper i mångt och mycket åklagarsidan här deras framställning, för den är enligt min bedömning korrekt i liksom alla stora övergripande lag, utan jag tror att man gör så, alltså friar Trump, republikanerna då, för att Trump har en väljarbas, alltså den stora majoriteten av republikanska väljare står på Donald Trumps sida här, de köper exakt med argumenten att demokraterna är likadana fast värre och titta, därför är Trump fortfarande våran fighter, och det här är någonting som ingen liksom republikansk politiker kan ignorera, och ett bra exempel på det Lindsey Graham, direkt efter, alltså Lindsey Graham var ju den här en av de mest lojala i senaten till Donald Trump. Sen efter upploppen 6 januari så höll han ett storslaget tal, Lindsey Graham, och sagt att ja, Trump var en bra president och jag kommer inte haka på liksom dreven mot Trump, men liksom nu vänskapen är över och det här är liksom Trump är ansvarig och så vidare. Och nu när riksrättsprocessen kommer, då har liksom han fallit in i linjen igen, därför att det visar sig att Trump har så mycket stöd ute i landet att ingen vågar egentligen gå emot öppet. Det finns några få som har gjort det nu, men inte många. Och jag tror att det är det som pressar republikanerna att fria Trump, snarare än liksom att bara bedöma utifrån deras objektiva egna syn på sanningen här.
Vad tror du kommer hända då om vi förutsätter att det blir omröstning i helgen? Om Biden får indikationer på att det är ganska långt ifrån att en fällning, tror du han kommer gå in och hur är det nu? Kan han benåda någon som inte är president, eller kan han gå in och stoppa en sån här impeachment genom att ge clemency?
Joe Biden? Nej, men jag tror inte han kommer lägga sig alls. Alltså, han har väl ingen anledning, utan han vill köra sitt race. Och han hade nog helst inte sett den här riksrätten, utan det här initierades av de lite mer radikala demokraterna i kongressen innan Biden hade tillträtt. Och Biden och hans team, de verkar tycka att det här är ett stort distraktionsmoment. De vill ju helst glömma Trump och en stor distraktion från liksom att istället fokusera på Bidens egen politiska agenda. Så att jag tror egentligen inte att Biden, han har inte kommenterat det här mycket alls, och jag tror inte att han vill bara glömma Trump. För Trump är inget hot nu mot Biden. Så att det här ger ju egentligen bara Trump mer uppmärksamhet än Biden vill att han ska ha.
Ja, men det är det jag tänker någonstans. Om han skulle benåda honom eller få stopp på processen innan att det kommer en fri... om Trump frias, tänker jag, då blir det någon form av rättfärdigande av honom att han faktiskt inte var skyldig. Förstår du vad jag
Ja, så
menar?
blir det. Så kommer det bli.
Och om Biden kliver in innan och benådar honom, då är det blir det på Bidens villkor, och då kanske han blir en icke-figur på samma sätt som Nixon gled in i dimman efter att Gerald Ford benådade honom.
Ja, men alltså jag tror inte Biden har något incitament att göra det, utan nej, 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 det tror jag inte, nej.
Jag sitter och spekulerar vilt här över det politiska spelet, men min uppfattning är ändå generellt att den här processen mot Trump har fått mycket mindre uppmärksamhet och folks intresse är ganska lågt generellt sett. Det är en del liksom den här politiska bevakningen kring det är relativt hög, men intresset av att få veta hur det går, folk har tappat det och nu har många har liksom gått vidare. Det är Biden som är president. Folk vill veta hur det går med hans politik gentemot Kina, corona policies och så vidare. Vad är din bild?
Ja, alltså jag tycker, nu hänger inte jag med varje dag i svensk media längre, men jag tycker ändå att alltså, i media har man rapporterat ganska mycket på SVT och så om liksom den här riksrättsprocessen, så att, men ja, jag vet inte riktigt. Jag tycker ändå att man visar ganska mycket intresse för det här.
Ja, men jag följer amerikansk media. Jag får inte bilden av att den amerikanen i gemen är jätteintresserad av just den här processen och
Nej, men det kan jag tro. Det är nog mer de här som verkligen är fanatiska Trump-anhängare som följer den här, och de här demokraterna nu som driver det hela. Men nej, annars för landet som sådant har nog gått vidare. Men att Trump är inte sittande president nu, och folk har mer och viktigare saker att göra än att liksom tänka på en ex-presidents liksom förehavanden. Så att nej, men det kan nog stämma.
Vad får det för effekter då? Vi säger att han nu då, vi leker med tanken här att jag har rätt i att han inte fälls. Vad kommer det här få för, vad får det för konsekvenser? Vad blir det någon?
Den direkta konsekvensen av att han inte blir fälld, det blir ju att han kan kandidera igen 2024 och ställa upp i Republikanernas primärval. Och lyckas han då behålla greppet om partiet i mellanårsvalet nästa år, och kanske, som han sa då i sitt stora tal den 6 januari, kämpa igenom att primary out, alltså kicka ut de här republikanerna som var emot honom, då är det ju inte helt omöjligt. Jag menar, han har enormt stöd just nu, Donald Trump, och det kan förändras, och jag hoppas personligen att det ska förändras, men det kan förändras, och jag menar, då skulle han kunna vinna igen och bli Republikanernas kandidat 2024 igen, och då ställa upp mot Joe Biden igen. Och det vore ju oerhört spännande om det var så.
Det vore helt otroligt.
Och i ett sånt scenario så har inte jag bestämt mig om jag i sådana fall skulle stödja Donald Trump eller inte. Alltså jag tycker att Donald Trump har gjort helt fel efter valdagen den 3 november i år, eller förra året. Och ja, på något sätt så tycker jag att det måste leda till konsekvenser, därför att Trump har underminerat de republikanska värderingarna, tron på konstitutionen och så här. Jag menar, när han försökte pressa den här, eller när han bad pöbeln att pressa politikerna i Kapitolium att avskaffa elektorskollegiets beslut då, att Biden hade vunnit det. Menar, det är en princip som strider direkt mot republikanernas grundvärderingar, som i årtionden ägnat tid åt att skydda elektorskollegiet mot demokraterna som vill avskaffa det. Och nu har de en egen president som liksom egentligen vill att pöbeln ska pressa på republikanerna att också avskaffa elektorskollegiet, för det gick inte hans väg. Så jag menar, jag tycker att Trump har de senaste månaderna visat att han bryr sig inte om de republikanska principerna så länge han inte själv har nytta av dem. Och därför kan jag inte säga att jag är någon liksom större fan av en tanke på Trump 2024. Men skulle han vinna primärvalet då och ja, utmana Biden igen, så ja, då är han republikanernas kandidat, så att kanske skulle jag stödja honom, men jag vet inte än. Men det skulle vara ett intressant scenario.
Ja, väldigt. Jag tänker, han hade ju en tv-show där, The Apprentice. Då kanske han blir, skulle starta en ny tv-show då, så här, The Candidate eller The Comeback Kid eller någonting sånt där. Det skulle kunna bli att ha en egen, starta upp ett eget tv-nätverk på internet. För nu är han väl bannad från alla stora såna här sociala medier, men som bara bygger på att han ska tillbaka. Det vore en fullständigt helt galen utvecklingen. Alltså, att han blev president, det var ju någonting som gick utöver alla, liksom, det gick inte att föreställa sig. Förutom du som såg det där tidigt i primärvalet. Men alltså Trump, det går inte att utesluta, som sagt, det gör det inte.
Nej, och jag tycker det är viktigt att betona, alltså nu är det ju mycket prat om att Trump är dålig, han är värdelös, titta allt han har ställt till, och jag delar den kritiken i mångt och mycket, men jag delar absolut inte de som försöker sammanblanda det med liksom att Trump var en dålig president och titta vad han ställde till i världen. Jag tycker att det var utmärkt av Donald Trump att lämna Parisavtalet, jag tyckte att det var väldigt bra att man lämnade WHO, jag tycker att det var suveränt att man flyttade liksom ambassaden till Jerusalem, och jag tycker att det var väldigt bra av Trump att prata om China virus och ta hårt ton mot Kina, i retoriskt också, inte bara politiskt, så att, och att pressa EU lite grann i olika frågor och sådär, så att jag menar, Trump har ju mångt och mycket drivit en klassisk republikansk politik, det måste sägas, och jag hoppas att oavsett vem som tar över sen, att man kommer att driva det här vidare från den republikanska sidan, så att Trump har ju varit en bra president i mångt och mycket, men han har också karaktärsbrister, och det är de som nu står inför skranket då, så att säga, inför senatets bedömning, så att ja. Men vi får se i helgen vad som händer.
Någonstans, ja. Ja, någonstans under 2020 då bara tappade han konceptet när det gällde själva valprocessen, att det bara totalt släppte för honom där, att han, och efter valet då, så med de här att det var stulet val, och totalt bara tappade det. Ja. Totalt tappade konceptet.
Ja, och han gjorde det därför att han liksom, i grund och botten, han hade vägrat inse att han kanske kunde förlora. Så det var en tanke som, den hade inte slagit honom, han hade inte förberett sig på en förlust, och när han väl förlorade så, ja, var han inte tillräckligt mogen för att kunna hantera det. Det är liksom grunden i problemet. Så att, ja.
Ja, ja, men ja, vi får se i helgen då hur det går, men stalltipset är att han frias, och sen att han kanske försöker bli president igen om 4 år då.
Ja, exakt. Suveränt bra. Tack Pelle.
Tack.
Det var avsnitt 1272 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070-30-28-95-0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.